Du lyssnar på Gatufotopodden med mig, Joakim K.E. Johansson. Tjenare, tjenare, alla lyssnare och välkomna tillbaka ska ni vara till ännu ett poddavsnitt om gatufotografins ädla konst. Är du intresserad av detta med blixt och gatufoto? Då ska du spetsa öronen nu. För i det här avsnittet pratar jag med skånegrabben Johan Hjelbo. Hans signum är att fotografera närgånget, i färg och med blixt. Något han helst gör på landsbygden där han bor, men också på marknader, raggarträffar och andra evenemang. I den här intervjun berättar han om hur han tänker kring sitt bildskapande och varför han har valt just den här metoden. Plus en hel del annat såklart. Vi tittar också på 5 av Johans bilder och dessa kan ni i vanlig ordning se på Gatufotopoddens Substack och i min blogg på fotosidan.se. Varmt välkommen till Gatufotopodden.
Tack så jättemycket.
Jättekul att se dig, för vi sitter ju här med Google Meet så vi kan liksom se varandra fast vi är på ganska långt avstånd.
Nej, men det är kul att tekniken förhoppningsvis fungerar.
Ja, vi får hoppas att vi har tekniken på vår sida, för jag har inte åkt ner till Skåne och du har inte åkt upp till Stockholm, utan det här kör vi då via nätet.
Precis.
Precis. Och stort tack också för att du tar dig tid att vara med.
Ja, det är bara roligt att få vara med.
Och jag vet inte om du har lyssnat på de tidigare avsnitten här med mina tidigare gäster, så har jag ju börjat att köra lite snabbfrågor inledningsvis.
Jo då, jag har hört dem. Jag har hört snabbfrågorna. De ändrade sig lite där.
Jag ändrar lite. Jag försöker anpassa dem lite efter vem jag intervjuar. Så, men de flesta är ju ungefär samma så. Och då tänker jag, precis som jag har sagt i tidigare avsnitt, att då får vi en liten snabb bild av vem du är och sådär. Och sen fördjupar vi oss i det här längre fram i podden.
Absolut.
Så att jag tänker så här att vi kör väl igång här. Du vet ju vad det handlar om som sagt, så att ingen idé att dra ut på lidandet här.
Nej,
och då börjar vi med den tyngsta, den viktigaste frågan av alla då ju. Är du en sån här analog kugghjulsromantiker eller en digital early adopter?
Jag är en digital med ett analogt mindset.
Okej.
Okay. Så kan man säga.
Förklara.
Jag fotograferar digitalt för att det är smidigare och jag har inte riktigt har tiden till att framkalla. Men egentligen så är jag väl analog i mitt sätt att se på fotografering. Att jag fotograferar likadant idag som jag gjorde när jag fotograferar analogt. Jag allting manuellt och ingen större skillnad. Så att allt sånt där nytt, hokus pokus i bättre kameror, det låter jag liksom vara. Så kör jag mitt analoga liksom tankesätt när jag fotograferar. Så jag tänker likadant och använder kameror på samma sätt.
Men varför kör du inte bara analogt då?
För tiden. Jag har gjort det i omgångar. Jag började analogt en gång i tiden. Och sen har jag liksom gått tillbaka. För några år sedan så fotograferade jag rätt mycket analogt. Men det var främst tiden det tog liksom att sätta upp allting. Och liksom framkalla och scanna och... Det blev för mycket, så att då blev det liksom till slut att man bara lät rullar ligga liksom, och sen glömdes det bort. Och sen ibland hade man lite panik och då snabbar man sig lite för mycket för att få fram bilderna. Jag behöver nog lite mer fortare liksom bekräftelse på vad jag har också.
Ja, det är ju en del jobb med det analoga, helt klart.
Ja, absolut. Ja,
det var ju det här snabbfrågor, så nu får jag rappa på här så jag inte skämmer ut mig fullständigt. Då tar vi en annan oerhört viktig fråga här. Färg eller svartvitt?
Färg. Alltid fotograferat främst i färg. Och sen har väl liksom är jag ganska noga med att liksom försöka hålla allting i samma stil. Så det blir färg och jag har liksom hittat mitt uttryck med färg. Men sen är jag svag för svartvitt. Jag tycker jättemycket om andras bilder i svartvitt och önskar ibland liksom att man gör behärskade svartvitt bättre. Men jag tycker lite att det är lite som att jag skulle vilja fotografera när jag fotograferar. Jag har någon projekt som jag har tagit i svartvitt och då är det på natten. Och då har det väl egentligen varit en bekvämlighet för vitbalansen liksom att få rätt på den. Men nej, färg. Ja. Snabba frågor,
svar. Sen går jag i fällan själv och drar ut på svaren genom att komma med följdfrågor sådär. Men vi kör vidare här. Är du en som går eller en som står?
Jag funderar på det när jag hörde de andra avsnittarna. Och jag går, det beror lite på. Går jag bara på stan så går jag liksom till jag hittar någonstans där jag stannar. Och då kan jag stanna ganska länge. Men är jag ute och jobbar med någon av mina projekt som mitt marknadsprojekt, så här, då går jag otroligt mycket. Och bara, då stort sett bara går jag. Men jag har nu blivit mer att jag stannar till och står. Men det är en kombination av båda. Jag kan inte säga heller att jag bara står. Liksom det.
Nej, precis. För man kan ju faktiskt vara lite av båda. Det är liksom lite som en glidande skala, sådär skulle man kunna säga.
Jo, absolut. Man går tills man står och sen går man igen.
Precis. Ett skott i taget eller automateld?
Ett skott i taget. Jag tror inte jag vet hur jag ställer in automateld på en kamera.
Du vet inte det?
Nej, jag tror inte det. Ah, ja. Jag får nog gå in i någon meny och titta.
Okej, okay. Jag kan lära dig annars. Om du skulle vilja prova med det.
Nej, men det är bra.
Zoom eller Prime?
Prime, alltid Prime. Jag har nog... jag har ägt en Zoom för länge sedan. Men Prime.
Varför? Vad är det du liksom... gilla med Prime-objektiv då, alltså fasta klugga?
Att man lär sig både avstånd och hur man kan liksom föreställa sig lite hur bilden kommer att se ut genom att man har lärt sig sin brännvidd. Så jag fotograferar jättemånga år med 35 mm och numera är det mer 28. Men däromkring mellan, jag blandar lite mellan dem, men där vet jag ungefär hur nära och vad jag får plats med och så här. Och med en zoomobjektiv så tror jag i alla fall, jag inbillar mig att jag skulle i alla fall vara lite lat och liksom stå där och sen är det ännu ett moment som man ska stå och fibbla med.
Ja, då har vi två frågor kvar och de här har jag anpassat lite efter dig då, ja. Blixt eller naturligt ljus? Den blir svår, va?
Ja, den är jättesvår. Då säger jag blixt.
Du har valt blixt. Vi kan återkomma lite blixt till det sen.
Ja, visst. Så, absolut.
Så rasslar vi av den sista så kallade då snabbfrågan här. Och den är också anpassad efter dig. Storstad eller landsbygd?
Ja, det är landsbygd, det säger jag då. Man vill ju säga liksom att man vill gå i New York och ta bilder. Men jag har liksom gjort det lite till min grej att fotografera i mitt närområde. Och jag tycker att det är ganska, liksom det blir lite annorlunda med gatufoto på landet. Det ger någonting som inte alla andra gör. Så det är landsbygd, säger jag då.
Du har hittat din nisch där liksom.
Ja, precis. Ja.
Du, jag glömde, jag har ju en fråga till dig. Och det här är den riktigt svåra frågan då.
Okej.
Så att här får du nu vara lyhörd och tänka till ordentligt. Är du en betraktare som knäpper då utan att vilja bli sedd? Eller är du en som liksom mer deltagande fotograf som till och med kanske kan gå in i en situation och påverka händelseförloppet?
Jag är, det låter säkert konstigt för alla tror att man påverkar så himla mycket med blixt. Men jag är ju en betraktare. Jag liksom 95% av mina bilder är ju tagna utan någon kontakt med dem jag fotograferar. Men sen ibland så får man ju en ögonkontakt och så, men jag väldigt sällan jag påverkar bilder.
Du går inte in liksom och tar någon i manken så där och ställ det här. Se glad ut eller rättare sagt aj kanske man vill att de ska se ut snarare och sådär.
Ja, precis. Alltså det händer ju ibland liksom så när man får kontakt och sen liksom efter. Men oftast är det så att första exponeringen är nästan alltid oförberedd. Och oftast är det den som är bäst. Och sen ibland efter det så kan man ju få någon kontakt och någon fråga och så pratar man och så frågar man om man får ta någon bild till. Och då är det ju lite mer och då är det ju gärna inte le och titta här. Men när det blir bättre när det är opåverkat.
Då var de så kallade kortfrågorna eller snabbfrågorna avklarade och jag tycker ändå vi gjorde ett hyggligt bra jobb. Jag ser på tiden här att det har tagit oss ungefär 9 minuter. Sådär, så helt okej.
Ja, men det är väl godkänt.
Det är godkänt. Jag kan säga det i framtiden här också att runt 10 minuter är godkänt. Så då hoppar vi vidare till de övriga frågorna då. Om jag skulle skriva en Wikipedia-artikel om dig, vad tycker du då att jag skulle skriva om de där 2-3 första inledande meningarna som kortfattat beskriver vem du är? Alltså, vem är Johan Hjälbo då, utöver gatufotografen kanske?
Ja, jag kommer från Malmö. Född och uppvuxen i Arlöv, precis norr om Malmö. Bott många år i Malmö. Men sedan länge har vi bott på landet som mitt i Skåne. Började fotografera. Egentligen har jag haft en kamera ända sedan jag var liten. Tror jag fick min första kamera när jag var 7 år. En gammal 60-tals Agfamatic med så här blixtkuber. Och sen hade jag alltid liksom olika kompaktkameror när jag växte upp och fotograferade kompisar och när man var på semester och så här, men aldrig tog det aldrig på allvar. Men nu så det här är ju inte för Wikipedia ingressen så att
ja, men för jag tänkte men jag, vem vi kommer in på de sakerna strax här. Men vad jobbar du med och så där och vad,
ja. Jag säger att jag är fotograf, men jag får min lön genom mitt nattjobb. Så jag jobbar stationärt som väktare. Så jag sitter på natten. Och sen där, men det är fotograf som jag ser mig vara.
Det är det du är i själ och hjärta, så att säga.
Ja, precis.
Men det är ju inte helt ovanligt numera att många har andra typer av jobb som kanske inte ligger riktigt i den sfären, så att säga, den kultursfären. Men man håller på mycket med foto vid sidan av sitt vanliga jobb. Så det är inte helt ovanligt.
Nej, just gatufoto är ju svårt att få någon lönsamhet i. Så att,
det är svårt att bli miljonär behöver, på det.
Ja, det är svårt. Jag har inte riktigt försökt, men jag tror inte jag kommer att försöka heller.
Det finns ju en del som lyckas ganska bra.
Jo, visst. Självklart, det finns ju någon få förunnat att kunna livnära sig på det. Men det är en svår genre att få in lönsamhet i.
Det är det faktiskt. Den är kanske lite för nischad. Och, ja, det är inte helt lätt att tjäna pengar på gatufoto. Även om det som sagt finns de som lyckas bra med det också. Men du sa innan där lite grann, eller du kom in på hur du började fotografera när du var ganska liten och sådär. Och då kommer jag ju till den här standardfrågan i sammanhanget som liksom kanske är lite uttjatad, men jag tycker ändå att man vill ställa den här frågan. Hur kom du in på detta med specifikt gatufoto?
Som sagt, jag hade alltid kamera och fotograferade alltid ganska mycket. Men jag tog det aldrig på allvar. Liksom. Och sen någon gång i början på 90-talet så skaffade jag en systemkamera. Någon Nikon-variant. Men just det analoga på 90-talet utan egentligen någon annan som kunde visa mig och lära mig. Det är liksom, ska man säga, inlärningskurvan när man inte såg resultatet var ganska svår. Så att jag gick väl och fotograferade i Atom med den i rätt många år. Sen till slut la jag den liksom åt sidan. Och sen någon gång på när min son var född runt 2008, då vet jag att min fru fotograferade och det var, då höll jag fortfarande på med musik ganska mycket. Spela i band och jag producerade lite liksom demos till kompisar och så. Och då kunde jag inte föra oljud på kvällarna när med en bebis i huset. Så då tog jag min frus bilder och sen satte jag mig och redigerade dem. Och när de till slut så lånade jag hennes kamera och gick ut. Och jag fastnade liksom för det och fortsatte fotografera och skaffa egen kamera och egen utrustning. Så här. Sen, men det tog nog ändå några år innan jag förstod att det här var en genre som fanns. Liksom, att bara gå omkring och fotografera i oförställda bilder. Liksom.
Det är ju jättevanligt. I stort sett alla går till fotografer jag snackar med säger exakt samma sak. Inklusive mig själv.
Ja, visst. Nej, det är nog inte helt ovanligt att man halkar in på det liksom.
Ja, plus att man höll på med det kanske ett tag och fattade inte vad man höll på med eller att det fanns en genre.
Nej, precis. Nej, för sen när jag väl liksom hade förstod det, då började jag läsa på och liksom köpte en massa böcker och engagerade mig i så här olika grupper på Flickr. Och då märkte man att det fanns ju en ganska stor gemenskap internationellt liksom. Så att jag var ganska inblandad i de här flickorgrupperna, liksom olika typer av grupperna.
Men vad var det du fastnade för? Kommer du ihåg det med gatufoto? Vad var det du gillade med specifikt den genren?
Ja, först var det väl att det var lätt att bara vara gå ut genom dörren. Man behövde liksom ingen studiobelysning. Man behövde inte ha någon prata med, liksom bestämma med någon, liksom att få någon att ställa upp och posera. Och landskapsbilder så här är väl egentligen lite samma där, att du bara kan gå ut. Men det tilltalar liksom inte mig. Jag ville ha alltid varit intresserad av människor. Så att det var väl att det var det oförställda, liksom att kunna fånga ögonblick i stunden som var det första liksom som fångade mig.
Det är ju lite paradoxalt egentligen när man tänker på gatufoto, för att det är både lätt och svårt samtidigt. Det är lätt, som du säger, man kan ta en vanlig, man behöver inte ha någon särskilt avancerad kamera, gå ut, fotografera lite överallt. Man behöver ju inte ens vara i en stad som kanske många
Nej,
tror.
Precis.
Men samtidigt är det svårt att fotosätta bra bilder. Och det gör det också roligt, tycker jag.
Ja, absolut. Det är ju svårt. Svårighetsgraden är att få en bra bild. Det är ju jättelätt att göra, men jättesvårt att få bra resultat. Det är, ja precis, det är en konstig balans i det egentligen, men så är det.
Om du då skulle beskriva dina egna bilder, vad är det för bilder du tar?
Jag tar bilder ganska nära, med blixt. Oförställda gatubilder som blir ganska, man kan säga, färgglada, kontrastrika. Försöker få in mer än bara liksom en människa eller en karaktär, utan jag vill gärna ha något ska hända i bilden och gärna något form av lager. Kan det sen i efterhand visa sig att det är någon form av humor i det, så är det ännu bättre. Men oftast är det inget jag ser när jag tar bilden, utan det är någonting som visar sig i efterhand.
Men letar du efter något specifikt förutom det du sa nyss? Söker du efter något sådär?
Det är ju den liksom det man har i huvudet när man är ute och fotograferar. Så man försöker liksom leta efter. Och ibland så är det ju liksom just... Fotograferar jag för något projekt, så är det mer, då har man ju lite liksom, nu vill jag ha den typen av bild och så här, och eller bara att man vet att nu ska jag ta bilder på den här platsen. Men när jag försöker väl, det är väl det jag vill ha i bilden, är väl att det ska vara någon händelse samtidigt som det ska vara någon intressant människa. Men det är liksom, det blir inte, så det är inte bara liksom att det är blixt på någon som går förbi, för det kan bli ganska tråkigt i längden. Då är det ju nästan som att man tävlar i att vara modig och fotografera med blixt. Och det är ju inte det handlar om, utan blixten är ju bara ett hjälpmedel för att belysa och skapa det bildspråket som jag använder.
Men det du sa där tycker jag är intressant, för är det inte så lite i vissa sådana här gatufotokretsar där man plåtar mycket med blixt, att det kan bli en slags tävling om vem som vågar köra upp kameran och blixten på något liksom häftigast sätt i ansiktet på någon.
Det kan, jo, men inte av, jag tror inte, alltså tar du bra bilder med blixt så är du inte där. Det kan ju vara så om du börjar med det. Och andra fotografer som inte vanligtvis använder blixt tror att det är det som är hela grejen. Men när man väl liksom har börjat eller kommit in i det, och då ser man ju liksom blixten som ett hjälpmedel för ljuset eller för att skapa liksom bildspråket. Eller det kan ju till och med vara för att underlätta liksom om du använder blixten för att det är mörkt. Så. Men, eller för att zoomfokusera. Så att jag tror snarare att det handlar om, det är ett nybörjarmisstag att tro att det bara är att gå nära och tävla i det. Men så är det väl egentligen med ganska mycket med gatufoto, att det är ganska många som i början när man börjar bara tror att det är att våga höja kameran. Det märker man ju på vissa liksom så här, man säger öppna grupper med gatufoto där de liksom bara, som inte är kurerade, liksom att där tror folk att nu tog jag upp kameran och tog en bild på en människa, därför är det, och då är det bra för att jag vågade. Jag tror att det är ganska vanligt inom den här genren att det är så när man börjar i alla fall.
Jag tror också att det är så när det gäller gatufoto överlag, att det finns tendenser, inte bara när man fotograferar med blixt, utan som sagt gatufoto överlag, att man vill vara lite häftig kanske ibland. Vill visa att man har vågat sådär, va?
Jaja,
går
visst.
Jättenära eller ta en bild på någon sådär liksom på nära avstånd och så, att ja, det finns nog. Men jag tänkte på en annan sak. Vad var det som gjorde att du personligen just ville använda blixt? Vad är det du eftersträvar när du fotograferar med blixt?
Det börjar väl egentligen med att jag fotograferar ganska många år utan blixt, inte en tanke på det. Och visst, jag hade ju sett så här Gildens filmer från liksom hela på YouTube från New York så här, och tänkt att, och sen ja, vad var det mer? Det var Charlie Kirk, jag hade någon dokumentär om sitt fotograferande i Tokyo. Och de hade man ju sett, men tänkte liksom, nej, men det där går inte att göra utanför liksom så här, mångmiljonstäder. Men sen, så jag var inblandad i en kritikgrupp på Flickr, då vet du. Det var en annan fotograf och jag som höll i det. Och han heter Clifton Barker från Texas. Och han prövade ta lite bilder med blixt. Och övertalade mig att testa. Och jag bara liksom egentligen först bara, ja, men det var väl att, ja, jag får väl pröva. Så jag tog emot till mig, liksom gick ut i Lund och tog några bilder. Och jag blev direkt tagen av liksom bildspråket, liksom att jag kunde styra var jag fick kontraster och liksom framhäva saker i bilden som annars gömdes kanske i skugga, eller skapa skugga där jag ville ha skugga. Framförallt i början var det för att jag märkte att jag kan fotografera på andra tider med våra tråkiga mörka vintrar. Så att det, först var det liksom att både att jag föll för estetiken och, men även det praktiska. Men sen ganska snabbt så upptäckte jag att jag skapade lite, tillförde något i mina bilder och gjorde liksom att de fick en samhörighet. Så jag skapade liksom ett bildspråk och en samhörighet i bilderna som gjorde att jag skapade ganska snabbt min egen stil. Genom att använda blixt.
Intressant att du tar upp det, för det var nämligen min nästa fråga här faktiskt. Just det här, hur du tycker att, ja, du har ju berättat en del nu, men hur blixten påverkat ditt bildspråk? Du menar då att dina bilder då håller ihop när man tittar på dem samlat och sådär. Det finns någonting där som...
Ja, för innan jag fotograferade med blixt så var jag... Man fick liksom, jag fick någon bild då och då som jag tyckte var liksom, ja, men det var någon som var bra där och någon bra där, liksom, precis som, ja, som alla andra, liksom, liksom, det var helt okej. Men de hörde liksom inte ihop. Det kändes som att sättet att få dem att höra ihop var i så fall att man redigerar dem likadant, liksom, men det var ingen riktig samhörighet i det. Och det var inte förrän jag började använda Blixt som jag kände att nej, men nu har jag hittat mitt sätt att uttrycka mig. Och jag tycker det är, liksom, i alla fall efter det, jag vet inte om jag tänkte så redan då, men ganska fort därefter i alla fall, så började jag tycka att det var viktigt att kunna ha samlat, liksom, att ens arbete ser, håller samma stil. För att kunna liksom sätta ihop bilder eller veta liksom lite vad man letar efter när man är ute också, att man vet hur det kommer att bli.
Jag brukar ju beklaga mig här i podden och på andra ställen, det är en form av självterapi, på att jag har varit lite dålig på att hålla fast vid en viss stil. Och då tänker jag på att många, eller för att inte säga alla fotografer som jag pratar med, som liksom har hittat sin grej, så de säger ungefär samma sak som du, som kör med fasta gluggar, kör med, håll fast vid ungefär samma utrustningar, liksom använd samma metodik och sådär. Och då tycker du också liksom, eller om jag lyssnar på dig, så menar du samma sak här egentligen, eller?
Ja, det skulle jag nog säga, ja, att man håller fast vid sitt sätt. Men som du säger också, med utrustningen, eller i alla fall att man använder utrustningen på samma sätt, att man inte liksom bara för att där är, man kan ta 7000 bilder i sekunden med den nyaste kameran, så kanske man inte behöver använda det, utan man håller sig till sin, sen ska man inte vara totalt teknikfientlig, det är inte det jag menar, men har man sitt sätt liksom, så i alla fall jag vill göra så att jag använder det likadant för att hålla min stil, liksom.
Till alla som lyssnar, som kämpar, som jag, nu hör ni här, ännu en fotograf som talar om hur man ska göra. Gör inte som jag, alltså.
Nej, jag talar bara om vad som funkar för mig.
men om vi går vidare på det här spåret, en sista liten fråga kring det här med uttryck och stil och sådär. Vad skulle du säga, liksom, om du skulle beskriva din stil?
Lite.
Jag vet att det är svårt.
Vad ska man säga? Ja, det är jättesvårt. Men det är väl att den har liksom en punch. Vad ska man säga? Vad kan uttrycket vara? Att där är någonting direkt i bilden.
Ett umf.
Ja, det är umf, kan man säga. Där är någonting, något direkt. Och liksom, det är något som sticker ut. Det liksom, det är väl det som är det främsta, skulle jag säga då. Och sen att det är färg och kontrast och ganska starkt blixtljus.
En del säger ju att detta med att gå och fotografera med blixt är att ta det lite för långt. Nästan att det är en form av ofredande eller integritetskränkande, eller hur de nu tänker där. Att man nästan är lite elak mot sina medmänniskor när man bränner av en blixt i facet på någon såhär, oförberedd, oskyldig stackars medmänniska. Vad tycker du om det där?
Ja, först och främst är det ju bara ljus. Det är ju inte ett vapen. Det är bara liksom ljus. Väldigt, väldigt kort tid är detta ljuset också. Kritiken brukar ju vara liksom att det skulle förstöra liksom ögonblicket, men där är ju blixten går ju inte av innan jag tar bilden, utan blixten går av samtidigt som jag tar bilden, så att den kritiken är ju egentligen inte helt rättfärdig. Sen visst, alltså, människor kan ju bli sura, men det är ju inte för att blixten går av, utan det är ju för att det märks att jag tar en bild. Det är ju där det ligger. Alltså, det handlar ju om kameran. Det handlar ju om att jag tar en bild på dem. I så fall. Och då blir de ju lika sura om det inte har en blixt. Det är bara det att jag märks när jag tar bilden. Och jag tycker ju på många sätt att det är mycket ärligare. Att att ta bilden med blixt, för då märks jag. Jag har väldigt svårt för sån här ta bilder från höften, smyg fotograferande, utan jag vill inte förställa bilden innan. Jag är gärna osynlig fram till jag tar bilden, men när jag väl har tagit bilden så har jag inget emot om det märks. Och människor liksom, jag har nog aldrig fått kritik för just att av någon för att det är med blixt, utan då är det ju i så fall för att jag har tagit en bild.
Men det är intressant det du säger, att när man fotograferar med blixt så kommer man ju att märkas. Och ja, på så sätt så signalerar man ju till de som har fotograferat, nu tog jag en bild på dig. Då får de ju också en chans att reagera om de inte gillar det.
Ja, precis.
Medan som du fotograferar utan blixt och är snabb och smidig, så märker de ingenting. Och det kan man ju tycka är bra då som fotograf.
Ja, absolut.
Men det kanske, på sätt och vis...
Det kan vara skönare om man slipper prata med dem.
Ja, men det är visst är det skönare. Jag bara tänker så här, jag tänker högt nu, så det här har jag inte riktigt gått in på djupet i. Men på ett sätt kanske det är mer reko. För att den man fotar har ju faktiskt en möjlighet att säga, nej men vänta nu, tog du en bild på mig, och kunna säga ifrån om han eller hon vill det.
Ja visst, och sen människor, jag tror det var någon gång när jag pratade med Mats Alfredsson, gatufotograf från Borås, om detta. Och så sa han någonting om att människor ser ju faktiskt kamera och blixt, liksom det hör ihop, liksom det är... För den vanliga människan på gatan så är ju inte blixten något konstigt att fotografera med. Blixt tillhör ju kameran. Det är ju nästan mer... Den största kritiken mot blixt är ju från traditionalistiska gatufotografer. Det är ju inte från människorna man fotograferar.
Okej. Så kan det vara.
Ja. Det är ju där... Och det, men det finns ju liksom hur... Liksom, man kan ju se på reglerna kring gatufoto hur man vill. Liksom. Men det finns ju liksom en vad ska man säga, en del gatufotografer som är helt liksom styrda av det ska ju nästan liksom vara, du ska ta Cartier-Bressons bilder, annars är det inte gatufoto. Det ska vara svartvit med en M3. Liksom det.
Det finns paragrafryttare, eller hur ska man beskriva
precis,
dem?
Ja, precis. Ja.
Gatufotokretsar.
Och ser man det på det viset så då målar du in det i ett hörn, tycker jag. Liksom då kan du inte... Då finns det ju redan bilder, du kan ju titta på dem.
Man måste ju liksom tänja lite på gränserna för att det ska bli kul och bra, tänker jag.
Ja visst. Nej, men jag brukar liksom när jag har hållit lite så här föredrag och sånt, så brukar jag... Där är ett citat av Picasso som jag brukar ta... Och hur är det nu? Du måste lära dig... Vad är det nu han säger? Du måste lära dig reglerna som ett proffs för att bryta dem som en konstnär.
Ja.
Så jag tycker det är jätteviktigt att veta alltså gatufotons regler och vad som anses vara liksom rätt inom gatufoto. Och hur man liksom gör och vad som är okej och inte. Men sen, efter när man väl kan det, då måste man ju våga trycka lite på gränserna och gå över lite ibland. Och, i alla fall för egen del. Alltså sen är det ju upp till alla såklart hur man vill. Vissa tycker ju det är jätteskönt att det finns regler för att det liksom...
Men du, har du råkat ut för någonting då när du varit ute och gatufotograferat? Jag brukar ställa den frågan sådär till alla gatufotografer som jag träffar.
Ja, det har jag ju, men det var rätt många år sedan faktiskt. Men det har ju varit några händelser. Man har ju alltid så här fått frågan liksom, vad gör du, varför och så här. Men oftast de konversationerna blir en konversation, och i början vet jag att jag tog strid liksom för, och det är min rätt att fotografera. Jag får lov att fotografera vad jag vill och så här, men det är skillnad på att liksom ha rätten och att hela tiden behöva hävda den på något sätt. Liksom där är det lika bra. För det insåg jag ganska snabbt, att det finns ingen mening med att stå och ta de här diskussionerna. För den människan på stan som tar den här diskussionen kommer ju inte ge med sig. De tror ju att de har rätt. Och då kvittar det vad jag säger. Så där är det ju bara att säga, be om ursäkt och säga att liksom, nej, det var inte meningen. Och så går man vidare. Liksom.
Men det tror jag är jätteviktigt det du säger. Jag har gjort lite samma analyser där att visst, man kan ha rätten på sin sida, men man måste ju vara lite smart också.
Ja, precis.
Street smart för att använda ett passande
uttryck. Ja, precis. Ja, visst. Nej, för annars blir det ju bara så, du står ju där liksom i ett fullständigt brak liksom en timme liksom om du har otur. För människorna som är, tror så pass mycket att jag har gjort något fel som tar en bild på dem kommer inte att bli övertalade av mig. Då behöver de få den informationen från någon annan och det kommer inte hända. Så där är det bara att be en ursäkt och gå. Det är inte mycket mer att göra. Men sen har det ju varit andra situationer där det har varit liksom där det har handlat om annat egentligen liksom, där man kanske har varit på fel tidpunkt på fel plats och tagit en bild, och det där får man ju bara lära sig att man måste veta lite var man är.
Hur då menar du? Nu hänger jag inte med riktigt. Kan du beskriva?
Jag har ett exempel jag brukar dra när jag var i Köpenhamn under Distortion-festivalen. De har en sån här, det är väl egentligen en elektronisk dansfestival varje år. Men så har de också gatufester i Köpenhamn. Så förr var det i alla fall att de stängde av ena kvällen hela Norrbro. Och sen kvällen efter stängde de av hela Västerbro. Och om man vet att Västerbro är i Köpenhamn så är det ju deras red light district. Under liksom festen så är det liksom bara krilla med människor. Det är jätteroligt och det är perfekt att ta bilder. Vi har haft hållit workshop där någon gång så här för att det är så väldigt bra att fotografera. Men i alla fall så första gången jag var där 2015 så tar festivalen slut, eller festen på gatufesten tar slut klockan 11, och då kör det liksom sopbilar och alla människor bara följer efter och sen är det slut. Och då kommer ju, tänkte ju inte jag på då, liksom att då kommer ju de vanliga lokalbefolkningen i Västerbro ut. Så jag tog någon bild där på någon som stod där med röd skinnjacka och skinnbyxor och tyckte han såg jättekul ut. Och sen gick jag bara vidare och sen kommer det springande efter mig liksom 3-4 stycken och börja putta på mig och fråga om jag tog en bild. Och då insåg jag liksom att jag har nog råkat ta en bild på en liksom en dragförsäljning här.
Oj, oj.
Ja, och så jag sa, jag tog bilden och jag bad om ursäkt och jag visade och att det bara, för det var bara liksom så här något blur också, så det var ingenting och liksom det syntes ingenting heller. Och så jag sa att jag kan ta bort den och så här, men de gav sig liksom, de stod bara och puttade på mig och de ville ha kameran. Och jag hade liksom så, min Ricoh GR som jag hade i en handledsrem, så han fick inte loss den i handen. Sen tog han fram, till slut med att han tog fram en kniv, den ena killen här, och då blev jag liksom så här panik. Sen vet jag inte om det var för att skära loss kameran eller liksom vad han hade tänkt med den, men jag fick panik där och bara ryckte mig loss och sprang. Men det är nog den enda riktigt farliga situationen jag har känt att jag har varit i.
Johan, det där låter ju sjukt obehagligt.
Ja, men det var det. Det var väldigt obehagligt.
Jag hade nog blivit jätterädd.
Jag hade en puls på 200 när jag kom till huvudbangården i Köpenhamn.
Ja, men vad skönt att det gick bra. Att inte någonting
ja, hände. Nej, men det läskigaste av allt var att det var fullt med folk överallt. Och ändå liksom ingen som bryr sig, utan de stod där och liksom puttade på mig och höll mig och drog i kameran. Men människor bara går förbi.
Men det är ju jättebra lärdom då. Och det är ju jättebra att du delar med dig av den här lärdomen för de som är kanske lite mer nybörjare på gatufoto. Och att man måste ändå tänka till kring, okej, vad är det nu för människor runt mig? Och vad är det här för miljö jag befinner mig i egentligen?
Ja, precis. Nej, men det är ju viktigt att veta liksom vad är det för kvarter det här? Vad är det för människor som är här? Liksom även samma där. Ja, jag har rätt att ta en bild. Men ja, återigen, den här med rättigheten, det är inte bara liksom juridiskt rätt. Det finns andra aspekter.
Ja, och den rättigheten kan ju komma till ett väldigt högt pris.
Ja, absolut. Visst är det så.
Nu ska vi gå in på någonting som jag vet att många gillar. Jag också, faktiskt. Sådär. Vad är det för utrustning du kör med?
Jag har alltid, eller jag började då som sagt på 90-talet med en Nikon någonting, vad den kan ha hetat. Troligtvis F någonting. Sen när jag började igen där runt 2008 så då körde jag på Canon i några år, 5D Mark II kan det väl ha hetat, med zoomobjektiv från början där. Men sen så kom den första, jag kommer inte ihåg om det var den första X100, Fujifilm X100 eller Fujifilm X-Pro 1 som kom första, men den som var första av dem köpte jag och bytte in min Canon. För den, det kändes, det var väl den här Leica romantiken, gatufoto, och så kändes det simpelt. Det kändes som att det var instinktivt, som att ja, men det här med liksom knappar och rattar gör att det kommer att vara lättare. Liksom att, och jag fastnade för den typen av kameran. Så att jag har varit ganska trogen Fujifilm sedan dess med de olika X-Pro och X100-serierna. Sen har jag varit lite analog vid sidan om med Leica under tiden.
Oj, oj, oj.
Men nu kör jag en X-Pro 3 har jag haft ganska länge nu. Den är väl mitt huvudredskap. Men jag har även börjat fuska lite med en digital Leica också.
Oj, 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 oj. Här minns han sked, vad ska man kunna säga? Stora saker.
Jajamän. Nej, men det, egentligen så använder jag det på precis samma sätt. Så att det har ingen större betydelse just det här med utrustning på det sättet. Nej, för det är, jag zoomfokuserar och då är det bra med mätsökaren är ju för mitt sätt. Även då med blixt att det inte blir, man säger, mörkt i sökaren.
Men fotade inte du också ett tag med Fujifilms mellanformatsystem?
Jo, jag har en GFX 50S. Så den, i perioder har jag haft den ute också som, och försökt. Som förra sommaren så var jag lite emellan så här av hur jag skulle. Ja, då vet jag att jag, då använde jag GFX:en och ett 21 mm Voigtlander Leica objektiv som jag använde, så att det blir ju, vad kan det bli, typ 21 mm, kanske 16 mm eller något sånt på mellanformat. Då vet jag gjorde på marknaden förra sommaren. Det var lite intressant, svårt, stort och klumpigt, men resultaten blev ganska bra.
Men om jag ska pressa det lite sådär då, vilken är då din, du nämnde ju X-Pro 3 gjorde du ju. Är det som är din ändå så där liksom lite favorit när du är ute och fotar så?
Ja, den är enklast på det är den som jag känner bäst egentligen. Så den är enklast och så det är därför då går jag oftast till den. Så har jag 18 mm f2 objektiv liksom som jag sätter på så att 2 meter och sen är allting i fokus. Så den är enklast och det är väl egentligen det som är mitt huvudarbetsredskap. Men sen så måste jag säga att det var svårt med GFX:en och klumpigt och det var mycket att bära. Men just filerna från Fujifilms GFX helt fantastiska. Där kändes det ju nästan som att man kunde missa exponeringen med flera steg och sen är det bara till att rätta till efterhand. De är ganska fantastiska liksom på
och dynamiskt hur de går.
Ja, precis.
Ja. Mellanformat är ju helt fantastiskt kul att fota med faktiskt. Men det är som du säger, det är också lite bökigare kameror när man ägnar sig åt gatufoto för de större, tyngre och så ska du släpa omkring dem där kanske en hel dag eller så.
Ja, precis. Nej, jag föredrar ju egentligen liksom smidigheten med mindre mätsökar.
Och så gärna i alla fall aktiga kameror och sådär.
Ja, precis. Det gillar jag.
Du är nog i själ och hjärta en kugghjulsromantiker där, ja. Som sagt.
Ja, precis. Jag är nog det egentligen. Men sen har jag lite för ivrig att få fram resultaten för att ha tid att vänta på att framkalla.
Jag tror många kan känna igen sig det där faktiskt. Jag älskar ju analogt, men har den anledningen som du nu beskriver fotat digitalt mycket. För att det är ju ändå rätt mycket jobb. Så även om jag börjar fota lite analogt nu. Och det får jag skylla på en tidigare gäst här i Gåtefotopodden som har påverkat mig i den riktningen.
Ja, nej, men jag förstår det.
Jag vill inte nämna namnet.
Nej, precis. Nej, men man blir ju sugen när man hör. Då blir jag så igen. Ja, men ska jag ta någon rulle nu? Sen vet jag hur det blir. Så tar jag inte rullen färdigt. Och sen sitter den i kameran. Och sen när jag väl tar den klart så blir den liggande alldeles för länge. Och helt plötsligt har jag glömt. Jag har nästan så bestämt för mig själv att nej, men jag ska låta den laga vara ett tag.
Det finns många hinder på den analoga vägen om inte man är sådär super inne i det och verkligen vill vara motiverad. Så,
ja, visst. Nej, jag har full yttersta respekt för de som bara fotograferar analogt. Jag känner rätt många fotografer som är helt analoga nu för tiden och all respekt till dem.
Det verkar lite som att det håller på att bli mer och mer populärt igen. Det har ju aldrig dött ut liksom så, utan det har alltid funnits ett intresse där ute och fotografer som fotar analogt. Men det känns ändå lite som att det är på väg upp.
Ja, absolut. Och sen är priserna är helt galna nu för tiden, så att man är... En rullefilm kostar hur mycket som helst.
Helt sant. Alltså det är otroligt dyrt. En rulle 3X kostar väl 180 spänn.
Ja, det är ju inte sant. Ja.
Sinnessjuka pengar. Men du, jag tänkte fråga dig vilka miljöer du söker dig till sådär. Vilka platser gillar du att fota på?
Jag har jobbat ganska mycket liksom så här på just som vi pratade om på landet, hållit mig utanför städerna och sånt. Och då är det ju, då söker jag mig till när det händer någonting. Gärna marknad, då har ju varit min stora, liksom så här, mitt stora projekt som jag jobbat på länge. Så det är de stora skånska marknaderna på sommaren brukar jag vilja lägga ganska mycket tid på. Men även när det kan vara så här, där är någon dansbandsfestival som jag brukar försöka, som också är så här i norra Skåne, ute på landet. Sen lite så här midsommarfirande, raggarträffar, lite lantliga happenings brukar, vill jag liksom, eller där vet jag att jag trivs att fotografera det. Jag tycker det är roligt. Sen är det så här en vanlig tisdag. Då söker jag mig in lite mer åt civilisationen.
Men vad är det som attraherar dig? Vad är det som attraherar dig med de här marknaderna och festivalerna och dansbandsträffar och sådär?
Jag tror att det är att jag alltid har, även om jag har bott på landet nu i många år, så är det liksom, ja, det är en halvtimme från Malmö. Det är, jag har alltid sett mig liksom, jag är stadsbo. Det har varit liksom min självbild. Och jag tror att det rör som en nyfikenhet på någonting som jag aldrig har upplevt själv. Och kanske inte helt intresserad av att vad egentligen var en del av. Men, och det säger jag inte på något sätt föraktfullt på något sätt. Utan det är snarare en nyfikenhet på en annan, nästan som en nyfikenhet på en annan, annan kultur som jag har full respekt för. Men att det är liksom någonting, och kameran ger en ingång till detta.
Den som man inte har vissa möjligheter då, vissa dagar.
Ja, precis. Det ger ju en tillfälle liksom att det är okej. Okay. Jag kan komma till den här dansbandsfestivalen och få liksom fotoakkreditation till det, eller akkreditering. Och det är okej okay, liksom på något sätt. Och det finns en förståelse vad jag gör där. Jag går inte bara dit och tittar på människorna liksom, utan jag är där av en orsak liksom. Jag har en anledning att vara där.
Men känner du dig liksom som att du hör hemma själv i den kulturen, eller känner du dig som någon som kommer utifrån, som är som en observatör då?
Från början kände jag nog att jag var helt utifrån, att jag var som en observatör. Det gör jag inte längre, skulle jag säga. Samtidigt så känner jag inte att jag lyssnar inte på dansbandsmusik. Så, att så därför är jag ju inte en del av den scenen. Men jag tycker, så att, visst, det är väl både och. Alltså, det beror väl på hur man ser det. Jag själv känner inte att jag är där som någon form av observatör på det viset. Eller som att jag utnyttjar någon, eller så här, för att jag ser absolut inte ner på det heller. Men visst, det är ju som en observatör, eftersom man inte själv är.
Men vad tror du är bäst egentligen? Alltså, man kan ju tänka så här, att om man ska kunna skildra en viss kultur på ett bra sätt, vad det nu innebär, så är det bäst om man själv är en del av den kulturen. Så tänker kanske många.
Mm.
Eller är det så att det kanske är bättre att komma utifrån, därför att då ser man saker som de som är del av kulturen inte riktigt ser själva eller tänker på? Vad tror du, vilket är det bästa om man ska lyckas?
Jag har funderat rätt mycket på det. Alltså, jag tror att det är en kombination av båda. Jag tror att det är bra att komma utifrån, för då är du nyfiken. Och du ser andra saker som man inte ser när man är mitt i det. Samtidigt så har du inte den känslan heller att man stör i sin egen gemenskap. Liksom. Genom att vara obekväm att alltid vara med kameran. Det behöver man inte bry sig om det är, om man är halvt utanför. Så jag har tänkt på det ganska mycket, för jag under många år försökt göra någonting av mitt engagemang kring Malmö FF. Men jag känner alltid att jag vill inte pusha det och liksom störa. För att jag är först och främst där för att liksom supporta MFF när jag går på fotboll. Då vill jag inte liksom vara precis tillbakahållen av att jag måste fokusera på fotografera. Och jag vill liksom inte heller att andra ska uppleva det som att jag tar något ifrån genom att be om ta någon bild eller störa. Så att det blir någon konflikt där liksom. Att det är mitt stora intresse. Jag är en del av supporterkulturen. Så jag har ju ingången, jag har ett intresset, jag har kontakterna och jag känner folket. Men det blir svårt. Jag tycker det är svårare att göra än att gå på dansbandsfestival.
Det ligger dig för nära kanske egentligen då?
Ja, jag tror det. Det är väl det handlar om. Att det är lättare att titta halvt in. Man ska gärna veta vad man sysslar med, såklart. Alltså, ha någon koll på vad det är, för att annars blir det ju ett rent utanför perspektiv där man, då missar man ju allt. Men det kanske inte ska vara ens egna, men sen, eller det återigen det här, nu pratar jag för mig själv, det, vissa människor gör det ju superbra liksom genom att dokumentera sin krets och sin liksom genre eller sin liksom scen, men jag tycker det är svårt.
Jag brukar tänka på det ibland, att det kan vara bra att lämna kameran hemma också ibland. Alltså att du måste inte alltid vara fotografen. Hur nördig du än är, hur intresserad du än är av foto, så finns det situationer, sammanhang, tillfällen när det faktiskt är bra att skita i att ta några bilder.
Mm.
Att bara vara där som alla andra. Mm. Eller, det finns andra värden.
Nej, men jag tänker precis likadant. Jag har framförallt börjat tänka så numera. För nu är min son väldigt fotbollsintresserad också. Och vi går på Malmö FFs matcher ihop. Och förr så har jag liksom ändå alltid haft kameran med mig. För att liksom, jag kan ta något porträtt. Eller liksom, jag har försökt göra någon porträttserie så här, som jag jobbat ganska sakta med liksom under åren. Men numera så då känner jag att nej, men det här är, nu är det han som min grej, och nu är vi för att titta på fotboll, vi är där för liksom stötta MFF. jag är inte där som fotograf. Då lägger jag kameran hemma, för annars vet jag, då tänker jag ändå på det, att jag ska ta en bild. Och, alltså man har det lite i huvudet alltid, och då krockar lite med det vanliga.
Ja, för det skulle ju bli en helt annan grej om du då var där för att fotografera, och du skulle kanske ta ifrån honom mycket av den upplevelse som han kanske förväntade sig med sin pappa då.
Ja, precis. Jo, så är det. Utan då tycker jag heller liksom, de gångerna jag har gjort mina så här, när jag verkligen har bestämt träff med folk för att ta någon porträtt innan match, då har jag även haft fotoakkreditering till matchen. Även om jag inte tar sportbilder. Men då har jag tagit på läktaren. Då har jag ju varit där. Så antingen är jag där. Jag har liksom på något sätt bestämt att antingen är jag där som supporter eller som fotograf. Det går inte. Jag har svårt att kombinera. Det är samma som jag har svårt att kombinera att ta gatufotobilder eller ta bra bilder överhuvudtaget om jag gör någonting, säg med familjen. Vi är på en resa ihop. Så då, det blir aldrig någon bra bilder. Då måste jag ta en dag där jag går ut själv. Jag kan inte ha det. Tänk, jag har båda.
Det tror jag
sakerna
många känner igen sig. För det har jag också upplevt jättemånga gånger. Att man har kameran med sig, så tänker man att man kanske, men nu är vi på resa här. Vi har tagit en weekendresa till London. Jag ska passa på att knäppa lite gatufoton samtidigt här med. Så är man med familjen, men det går ju inte riktigt. Det är svårt.
Nej, jag har svårt för det. Jag måste vara helt, antingen helt liksom där. Annars är det bara något som gnager, som nästan ger en dåligt samvete för att man inte tar någon bild. När man känner att, nej, men nu är jag här. Men,
och sen är det ju inte helt fel trots allt att vara närvarande med sin familj.
Nej, det kan ju vara bra.
Det kan vara bra i det långa.
Ja, precis. Ja, absolut.
Du, jag tänkte så här, du gav ut en bok förra året.
Jajamän.
Hur var det då?
Det var mycket jobb, men väldigt roligt. Nej, jag gav ut en bok, Stranger Than Fiction heter den. Det är från bilder från mina marknadsbilder. Från 2014 till, tror sista bilden som är med från 2020, när det var stängt under pandemin. Så den sista bilden är på ett tomt fält i Kivik där det står, datumen står för på ett hus. Och sen är det helt tomt. Men jag sen 2020 tog jag den bilden, och sen höll jag på i rätt många år att försöka sätta ihop den. Liksom jag designar själv, jag pratar med många vad ska man säga, fotografer, vänner och kollegor. Jag fick input i, liksom, i urvalsprocess och följd med bilder. Jag höll på fram till förra, jag var nog inte bestämd med exakt om det skulle bli fram till förra julen ungefär.
För det är rätt svårt, va? Jag har själv försökt sätta ihop en bok. Och att välja ut bilderna är ju liksom, det är nästan mardröm ibland.
Ja, visst. Jag hade liksom så här tusentals bilder jag skulle liksom få ner till, jag vet inte om det är 47 bilder eller något, 40. Ja, det är någonstans på 40 i alla fall. Och få ner det till det. Så jag fick ju välja bort jättemånga som jag själv har tyckt varit starka bilder, som ensamma bilder. Och sen tog jag ju liksom in andra bilder som passade i följden. Men det var en svår process att hitta det här flytet i berättelsen, i boken. Det var, där vet jag, jag pratade med Malmöfotografen Martin Brogren om, så han hjälpte mig med, eller han tittade lite snabbt och liksom bara, nej, men den ska vara där och den där och den där. Och, så bara, och jättesnabbt, men han själv liksom förstod inte alls. Liksom, och sen när man väl liksom hade hans så här, och sen hade jag jättemycket hjälp av Ola Billmont också. Vi satt när han fyllde år, ett år, var han nere i Malmö, så var vi ute och åt, och satt vi liksom upp och,
ja, Ola, en fotograf i Stockholm som också fotar mycket gatufoto. Ja,
ja, precis. Nej, så vi satt och liksom hade ett helt bord där med bilder och försökte få någon form av ordning på det.
Men då är det ändå så att ska man göra en bok så måste man ta hjälp av andra, det går inte annars.
I alla fall, jag tyckte det hjälpte jättemycket att få hjälpen att att får man stirra sig lite blind på det som man själv tycker är bra och även bilder som man men denna liksom denna fick ju jättemånga likes på Instagram, så den är bra tror jag, fast man vet inte liksom själv. Sen har man ju självklart en bild av efter alla av vad som gör en bra bild så här, men när man ska komma ner till de här 40.
Det var många sådana kill your darlings där helt enkelt.
Väldigt mycket kill your darlings. Där är någon bild som är liksom nästan som jag har haft som favorit som inte är med i boken överhuvudtaget som liksom rykte ganska tidigt.
Men det måste ha varit tungt.
Ja, det var det. Ja. Men slutändan så blev jag väldigt nöjd. Så att,
Annars kan man ju tänka sådär att det är väldigt lömskt att utgå från sociala medier som en slags måttstock på vilka bilder som är bra och inte bra. Man kan ju få like på bilder av massa olika anledningar.
Ja, gud ja. Och sen vilken tid du har lagt upp den och hur bara algoritmen säger.
Ja, också och sen så kan det vara så här att men han har gillat många av mina bilder nu så nu gillar jag hans bild här.
Ja, precis. Ja. Nej, det ska man nog strunta helt i. Ja, det är det. Så att, nej, det är svårt.
Ja. Du, på tal om bilder, jag tänkte så här att vi ska ta och titta på några av dina bilder. Jag brukar göra det här i podden. Så får du berätta lite om dem och hur de kom till och varför du har valt ut de bilderna. Och jag tänker att jag kan lite kortfattat beskriva bilden så kan du fortsätta.
Absolut.
Och då plockar jag upp en bild här som är tagen i någon slags inomhusmiljö. Det är ett omklädningsrum eller någon sån här show på gång. Med människor i färgglada kläder, lite avklätt, är det sådär?
Ja, nej, den här är tagen i San Francisco 2018 på en dragklubb som heter The Oasis. Och detta är i omklädningsrummet. Och denna har jag lite mer för att illustrera liksom så här att just att våga. För här jag var där tillsammans med, vi höll en workshop tillsammans med kollektivet jag är medlem i som heter Full Frontal Flash. Och vi var i San Francisco för att hålla en workshop. Och vi var ute på kvällen och vi hamnade på den här klubben. Och kollega, kompis Tyler Simpson från Vancouver, han och jag stod liksom vid sceningången bredvid scenen. Och helt plötsligt så bara slank han in under draperiet där. Och tänkte, vad fan, vad gör han? Liksom, så jag följde efter. Och då var vi liksom nästan direkt in i omklädningsrummet där. Och han ställde sig i någon form av korridor upp till scenen och tog porträtt på dem. Så jag stod liksom där i omklädningsrummet så jag bara tog upp kameran och började fotografera. Och ingen brydde sig om mig överhuvudtaget. Så jag tror jag stod där och tog bilder i, ja, det var över en timme i alla fall. Och alla liksom, de började prata med en och de liksom så skojade med oss. Och de bytte om helt ogenerat och de brydde sig inte ett dugg. Och sen till slut så kommer managern för den här klubben. Och han hade gått förbi flera gånger utan att säga någonting. Och till slut kommer han och säger, men ni har ju inte tillstånd att vara här, jag har kollat. Och så bara, nej, oj, skulle vi ha det? Så vi spela dumma där liksom. Så bara, nej, ni får gå ut. Men det var liksom ingenting så här. Vi blev inte utslängda, utan vi blev utslängda från omklädningsrummet. Men utan det var ju bara, nej, vi bara bad om ursäkt.
Ja, det är som det här gamla uttrycket, du vet, det är lättare att bli förlåten än tillåten.
Ja, precis. Utan, nej, så att jag valde ut den här bilden för att just att våga ta det steget. Nu tog jag inte det helt själv, utan jag liksom bara hängde på där. Men jag är ganska dålig på det här annars. Men här verkligen tänkte jag att nej, men nu är jag här. Liksom. Nu bara tar jag bilder.
Så var lite modig och våga liksom utmana sig själv lite och chansa och så. Det funkar.
Ja, precis. Ja, det gör ju oftast det.
Ja. Vi hoppar vidare till nästa bild. Och då ska jag beskriva den också för lyssnarna här. Och ni som lyssnar, ni vet ju att de här bilderna lägger jag i anslutning till podcastavsnittet. Antingen på Gatufotopoddens Substack eller i min blogg på fotsidan. Och här har vi en bild då som jag vill minnas nog är din son, va? Som står framför en häst.
Ja, precis. Det stämmer. Detta är, denna är tagen 2014. Och det är väl den precis när jag hade börjat. Jag hade liksom experimenterat med blixt kanske ett år eller så. Men det är den första bilden liksom som fick någon form av uppmärksamhet för detta. Och där jag märkte att jag var på rätt väg. Sen historien med den här bilden är att vi skulle, en vän till min fru som bor på en gård och har hästar. De var bortresta, vi skulle liksom ge dem hö eller halm. Nej, hö är då. Jag vet inte riktigt. Jag hoppas vi gav rätt. Min son hade den här Batman-masken på sig. Och det var väldigt varmt. Det var i augusti 2014. Och han hade den här masken på och vägrade ta av den. Jättesur, jättevarm. Och han stod där och tittade på hästen. Och så vände han sig om. Och så tog jag, så hade jag kameran liksom med mig. Jag bara tog en bild. Jag såg liksom den här likheten med masken och hästen redan innan, så jag letade liksom efter läge att ta bilden. Men sen tänkte inte jag mer på det efteråt, utan det var liksom kanske någon månad sen när jag hittade bilderna som jag bara, det här blev ju liksom riktigt bra. Och det här är väl också liksom ett exempel på hur jag alltid konsekvent ta bilder i samma stil, även om det nu skulle vara på familjen. Så här, det är oförställt, det är med blixt. Ja. Och även de bilderna kan jag blanda in med mina gatubilder. Liksom, för att jag känner att jag tar bilderna på samma sätt. Jag, både rent liksom tillvägagångsmässigt och tekniskt. Liksom, så att,
du håller fast vid ditt stup, ja. Sådär.
Ja, precis.
Men du, om inte jag minns fel, så var det lite diskussioner, kanske inte var kring just din bild, jag kommer inte ihåg riktigt, men det här med, är det verkligen en riktig gatufoto om man fotograferar sin familj, sina barn, sådär?
Ja, visst, den diskussionen, det har varit mina bilder också, men det liksom just att, nej, och självklart ska du följa liksom någon traditionella regler, så är det väl inte det. För du får du väl liksom inte, ska du ju helst liksom fallskärmshoppa ner i en okänd stad. Men ja, det här är väl ett sånt exempel där man trycker på gränserna. Och här är jag ju över gränsen. Men jag räknade liksom, eftersom jag tar bilderna på samma sätt. Det var inte det att jag poserade honom eller någon annan i min familj i andra bilder. Liksom, utan jag räknade som samma. Sen om man vill kalla det gatufoto eller inte. Det har inte så stor betydelse i slutändan för mig.
Två saker skulle man ju kunna säga då. Det ena är ju att en bra bild är ju en bra bild liksom. Det här är ju en bra bild.
Precis.
Och det andra som jag tänker på, det är att för mig i alla fall så är kanske inte gatufoto nödvändigtvis någonting som man tar på okända människor eller bara i urbana miljöer och sådär, utan det är mer ett förhållningssätt till hur man fotograferar, en slags reaktivt fotograferande där du hela tiden har din radar igång och söker bildmöjligheter. Och är snabb på avtryckan när bildmöjligheten dyker upp framför dig. Och då kan det ju vara din familj, ditt barn, vad som helst. Utan du ser, här är ju för forskning en bild. Då tar jag den.
Ja. Nej, jag vet inte. Liksom, gatufoto är väl egentligen liksom fel. Är ju fel term på genren. Den är ju missvisande. Det borde ju heta. Alltså det fanns väl någon 70-tals term på det som var straight photography.
Just det.
Vilket egentligen är mer passande. Att det är liksom samma sätt att göra det, men det heter någonting som kanske är mer inkluderande.
Ja. Men då tittar vi på mer straight photography här.
Ja.
Och då ploppar det upp en bild här framför mig på en snubbe. Han tar ett rejält blås på en cigarett. Här i bakgrunden står det någon kvinna och sneglar över hans axel.
Ja, denna är ifrån Köpenhamn, Distortion festivalen som jag nämnde innan, fast detta är från Norrebro och 2019 tror jag. Vi har där också höll workshop med Full Frontal tillsammans med Fujifilm, och denna är väl en typisk sån här bara gick förbi någon som stod och röka. Rökare är alltid det jag brukar försöka tajma precis när de tar ett blås. Det är svåra tricket.
Det är svårt.
Denna är också ett exempel på att jag ändrar, antingen tar jag mina bilder i svartvitt eller så tar jag dem i färg. Och sen är det så, jag visar liksom aldrig en så här, ska det vara den eller denna? Eller liksom, de är tagna som de är tagna. Men just denna bilden, den är faktiskt, jag tog den i svartvitt fast då på dagen, vilket är jätteovanligt. Och sen hade jag den svartvitt fram till jag skulle ställa ut på Abisita i Borås förra året. Och då ville jag ha med denna. Men alla mina bilder var så i färg. Förutom den. Så jag ändrade den. Det är nog första och enda gången jag har ändrat till färg.
Och sen när jag väl, kostet, som de säger.
Ja. Och sen när jag väl fick upp den i färg på papper så bara, nej, men den är mycket, mycket bättre i färg. Så det var väl ett misstag från början. Men det är ju en av få som jag har gjort på det viset. Jag brukar hålla väldigt hårt vid att så som jag har tagit den, det är så den är.
Man måste ju kunna ändra sig liksom.
Ja, det har jag ju förstått nu.
Ja. Vi hoppar vidare till nästa bild. Och här är det, jag tror det är en spegel som ligger på marken. Och så speglas en kvinna i den spegeln och man ser himlen ovanför hennes huvud och sådär.
Mm, den är tagen med Fujifilms GFX 50S förra sommaren på Hörby marknad. Det är väl ett sånt ställe där jag stod still. Jag hittade den här, det är ett spegelbord. Så det var en försäljare som sålde möbler. Så jag ställde mig där och väntade på att få någon i som skulle speglas. Och jag var väl liksom inte nöjd fram till den här kvinnan kom. Men jag vet inte om jag ens såg det då att den var så bra. Sen när jag satte mig vid datorn efteråt så vände jag den. Och då blev det den här liksom effekten av att det blev som en portal till så själva liksom bilden i spegeln. Eftersom den är så mycket ljusare, eftersom jag använder blixten där på henne. Så blir det ju liksom, och himlen är ljus, humla ljus, medan det runt omkring är mer dova färger och mörkare. Så gör att det blir någon form av portaleffekt. Jag tycker om speglar och kombination med blixten. Det kan bli riktigt bra.
Ja, det är ju så här lite kreativt tänkt och den är lite, skulle man kunna kalla den för lite absurd eller lite sådär. Det är en bild man behöver tänka några varv kring.
Mm, precis. Men jag tycker om det. Ja, nej, men det är alltid bra liksom, när en bild inte är för direkt. Det är väl lite som musik, liksom, att det får gärna växa lite på en. Och man tänker lite och funderar och tittar lite extra. Så stannar den kvar längre.
För många år sedan så var det någon som sa att det ska finnas ett frågetecken efter varje bild. Är det så?
Men det kan jag hålla med. Då blir det ju riktigt bra.
Det blir inte sant. Någonting man måste grubbla
precis,
lite
någonting man måste, men, ja, precis. Man är inte riktigt kanske förstå direkt eller så här, det är nog de bästa bilderna liksom. Jag vet att jag tror det är någon bild av Alex Webb, jag vet där det är någon pojke som tittar upp, tror jag, bredvid någon mur, och det ser ut som liksom, det blir effekten att den är tagen liksom från en vinkel som gör att det ser ut som pojken tittar ut genom ett hål i muren på något sätt, och jag vet inte, jag fundera på den här, liksom, och vända och vred på den liksom, i boken liksom, länge. Men det gör ju att den stannar kvar. Sen när jag väl kom på, liksom, aha, han tittar bara upp, han går bredvid muren och tittar uppåt. Då är liksom, men effekten gör ju att man, och processen fram till man kommer på den gör ju att man ägnar så mycket tid att det stannar ju.
Jag vet vilken bild du menar faktiskt. Jag reagerade precis likadant när jag såg den. Det tar tag att fatta. Vad är det här liksom? Vad är det som pågår i den här bilden egentligen?
Mm. Ja, men sånt tycker jag är roligt.
Så du letar efter lite bra. Sådana där svårtolkade
Nej,
situationer?
Nej, jag kan inte säga att jag letar efter det. Men när det väl händer att man antingen liksom märker det när man tar... Jag letar inte efter det för att det är lite nästan för svårt att avgöra det. På plats liksom. Men när man väl liksom, det här kan bli så. Då stannar jag väl extra länge för att försöka få det.
Men då blir du en sån det, som står.
Då blir jag en sån som står. Okay. Ja, det blir, ja.
Vi har sista bilden kvar. Mm. Så kikar vi på den. Och här är det en ung kvinna som står i mitten. Hon äter hamburgare och hon Coca-Cola burk i andra handen. Och så bakom står några människor också.
Det här är från Kiviks marknad. Jag tror att det är från 2016. Kan vara 17. Den här, jag kom liksom runt en hörna, runt en något tält eller så här. Och den här familjen går mot mig och jag hade liksom kameran redo och blixten. Så jag bara tar en bild snabbt och bara går vidare. Sen tänkte jag inte så mycket mer på den. Utan det här är en sån som är i efterhand, liksom där man, när jag väl direkt när jag såg den sen i kameran redan. Vilket är jätteovanligt för mig att se om någonting är bra eller dåligt i kameran, utan jag måste få upp det lite större hemma oftast. Men här såg jag liksom att men kompositionen var jag väldigt nöjd med. Att hon liksom är i centrum och att de där är lager av då vad jag tror är hennes familj. Och att liksom det är någon form av nästan perfekt symmetri med pyramiden liksom. Och där är liksom separationen mellan i alla fall deras huvuden i bilden ligger liksom helt perfekt. Alltså, den var väldigt, väldigt nöjd med just kompositionsmässigt och hur blixten liksom centrerar henne.
Jag gillar verkligen hur hon ser ut. Hon har en väldigt speciell min. Hon tittar ju lite, jag vet inte hur jag ska beskriva den blicken.
Va? Ja, hon ser lite sur ut. Hon är inte helt nöjd med att jag tog den bilden. Skulle jag kunna tänka mig. Men nej, det var ingen som sa något och jag sprang inte därifrån. Så att då ser jag det som att det var nu inte så farligt.
Jättekul att se dina bilder. Och den här tycker jag ändå på något sätt också för tankarna lite till Bruce Gilden.
Ja, det gör de väl. För att det är så pass nära henne där. Att, ja, det, men det kan jag också
vilket
säga.
Vilket är berömd då, tänker jag.
Ja precis. Eller? Tack, tack. Jo, absolut. Nej, Gilden är en fantastisk fotograf. Så att, han är väl en av de stora förebilderna. Även om jag, i alla fall till början, men sen efterhand så kanske mer Martin Parr eller Thunbjörk, absolut. Thunbjörk är nog den största. Liksom, så här,
det är många som
sätt
har
att se.
Thunbjörk som förebilder. Och som imponeras av hans sätt att fotografera. Jag själv inkluderad för att tillägga.
Ja, precis. Jo, nej, han var fantastisk.
Johan, jag har en sista fråga här. En avslutande fråga. Vad händer framåt nu? Har du några kul planer på gång och sådär?
Ja, nej, men lite roligt har man väl. Nej, men jag fortsätter mitt... nu släppte jag boken med, och det är man säger, rena marknads, bara för marknader och Tivolin som tillhör marknaden och så här. Men sen så har jag liksom mitt andra, där de här raggarträffar, dansband, midsommarfirande, söker fin lite campingplatser. Så. Ska bygga ut det här projektet, tänkte jag, under de kommande åren till att inkludera lite mer. Så det ska jag jobba vidare på.
Och du kommer fortsätta hålla den nere i Skåne?
Ja, jag tror det. Jag så, vad det nu uttrycket nu är med ja, stå där man någonting.
Ja, jag gräv där du står.
Gräv där du står, just det, så är det.
Det kan vara ett klassiskt journalistuttryck.
Ja, precis. Nej, lite så gör jag. Men sen även så ska jag, vet jag ska till Distortion i Köpenhamn i maj. Det ska bli roligt. Jag har inte varit där sedan 2019.
Men Köpenhamn blir lite är en mer stad.
Ja, det är alltid roligt. Jag ska dit med lite fotografkompisar.
Så du håller det inte bara där ute bland kor och
gräs? Nej, precis.
Och
jag får in till människobyn ibland. Ja. Se vad de gör.
Du, jag önskar dig stort lycka till och jättetack att du var med i Gatufotopodden.
Tack så jättemycket för att du ville ha med mig. Det var jätteroligt att vara med.
Till er som har lyssnat säger jag också tack. Nästa avsnitt av Gatufotopodden kommer i början av maj. Och till dess så säger jag... Vi hörs!